Veckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans och välkomna till nyhetsveckan nummer 6. Det har vi döpt till Kejsaren är naken. Varför har vi gjort det, Maria?
Framförallt därför att jag envisades. Men också därför att det här är ett begrepp som jag har sett återkomma gång på gång senaste veckan bland lyssnare och läsare. Väldigt många tycker uppenbarligen att det är mycket i Sverige som påminner om den här gamla fina sagan H.C. Andersen om kejsarens nya kläder.
Mm.
Som ju för de som inte vet kortfattat går ut på vad då, Ingen?
Jo, den går ut nämligen på att det kommer några skojare och bedragare till hovet. Och kejsaren är ju fåfäng som de flesta maktmänniskor. Och då så säger de här skrädarna, vi vet hur man gör ett nytt tyg som är så vackert, det är så fantastiskt. Men det är bara de smarta som kan se det. Och då blir ju kejsaren då... Alltså han tycker att men då måste han ju låtsas att han ser det, för annars är inte han smart. Så att det går nämligen till så att när de påstår att de har gjort en mantel och allt vad det är för vackert, och så går han ut på stan, spritsprångande naken, och alla har ju fått höra det, att bara de som är smarta kan se tyget. Så alla applåderar och säger han är jättefin, utom en liten pojke som säger, men kejsaren är ju naken, vilket han ju är.
En fantastisk sedelärande saga, får man säga. Det var uppenbarligen en väldigt smart person, H.C. Andersen.
Ja, verkligen.
Och det är ju precis så det är i mångt och mycket i Sverige idag. Alla står bara och snattrar i kör, därför att så ska man tycka. Och det säger ju alla andra, och det tycker ju alla som är något att ha.
Just det. Det är bara de smarta som förstår varför det är så bra med mångkultur, trots gruppvåldtäkter och gängskjutningar och mord hit och dit. Det är jättebra, men det är bara vi som är döda smarta som förstår varför som det är bra. För de där dumma som säger att kejsaren är naken, de tycker att det är dåligt med gruppvåldtäkter, men så måste man inte se det.
Precis, och då plockar de ju gärna fram sådana här så kallade undersökningar som visar då att de som röstar på SD, det är minsann lågutbildade miffon med en tand i flabben som bor på landsbygden och är helt, du vet, man ska måla upp bilden av den här byfånen som är totalt dum i huvudet, och tyvärr så faller nog väldigt många människor för det. För även om det skulle vara så att, om vi nu tar det exemplet då, SD har många lågutbildade som röstar på dem, vad skulle det kunna bero på? Skulle det möjligtvis kunna bero på att de bor i områden där man blir väldigt drabbad av mångkulturen?
Självklart är det så, och jag tycker ju att Socialdemokraterna borde ju hålla väldigt tyst om det, eftersom de och Vänsterpartiet är de två partier som de flesta analfabeterna röstar på. Det vill säga de som bor ute i de här no-go-zonerna. Oh, förlåt Maria, så får man inte säga, men det gör jag ändå. Ja. För det är de som, alltså där ute i Rosengård, Rinkeby, Angered, Hammarkullen och allt vad de heter, där bor ju de som har kommit hit från tredje världen, varav många analfabeter, kriminella, har ingen utbildning whatsoever. Så att jag menar, vadå lågutbildade som röstar? Tror sossarna och vänster ska ligga lite lågt där, va?
Men du vet, det är skillnad mellan etniska svenskar som är lågutbildade och rasifierade, mångkulturella som är lågutbildade. De är fina människor som bara inte har fått någon chans i livet, och de är säkert diskriminerade på grund av rasism och så. Om de bara får chansen så kan de bli raketforskare allihop. Medan etniska svenskar som är lågutbildade, de är det för att det är deras eget fel. De är dumma i huvudet. De har fått alla chanser, och ändå sitter de där, ofta har de dessutom mage att vara män. Som vi alla vet är universums härskare och som är så privilegierade man bara kan bli, heterosexuella män till mig.
Ja visst, jo då. Men alltså jag menar, det märkliga är väl ändå, Maria, att Ja, vi har inte riktigt kommit över valet än, valresultatet. Och, visserligen är jag är helt övertygad om att det förekom massor med valfusk. Nu är då frågan hur organiserat det var, eller om det snarare var liksom alla dessa sosekärringar överallt som tog alla chanser att byta valsedlar. Men, alltså, varför? Jag menar, du och jag, vi är ju rätt många som ser att kejsaren är naken.
Mm.
Och vi blir ju mer och mer högljudda. Vi kom ju ut jättebra i de alternativa medierna. Alternativ för Sverige gjorde braksuccé på internet. Vad är det då som gör att nu står ju folk runt barnet som har sagt kejsaren är naken? Och istället för, som i sagan, faktiskt lyssna på honom och säga just det, han har ju rätt, så vill de slå ihjäl pojken. Trots att de vet att kejsaren är naken. Vad beror detta på, Maria?
Alltså, ska vi plocka upp min Lammen Tystnar-artikel i detta resonemanget? För där finns ju lite av en förklaring.
Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra.
I veckan så har jag filosoferat lite grann kring det här. Hur det kan komma sig att trots liksom att alla varningsklockor ringer. Det är terror då, det är gruppvåldtäkter, det är misshandlar, rån och bilbränder och jag vet inte allt. Så verkar de flesta, eller åtminstone förfärande många svenskar, helt handlingsförlamade och vågar alltså inte ens rösta i protest uppenbarligen.
Nej, och det är ju någonting väldigt, väldigt konstigt med det. För att jag menar, även om vi har ett dåligt valsystem så kan man göra det väldigt hemligt. Man kan ta med sig valsedlar hemifrån. Och man måste liksom inte behöva löpa gatlopp för att man väljer Sverigedemokraterna eller Alternativ för Sverige. Så varför är folk fortfarande, varför tror de på fullt allvar, Maria, att för att Moderaterna nu har börjat skärpa sin retorik en smula, tror de då att, ja men nu har Moderaterna fattat, det var visserligen Reinfeldt som släppte in typ 2 miljoner från tredje världen, men Kristersson, han menar nog, han var visserligen minister i samma regering, men nu har han nog ändrat sig.
Jag tror det. Det är liksom selektiv varseblivning. Alltså, om man då lyckas inbilla sig att nu vill ju Moderaterna samma sak som Sverigedemokraterna, då kan jag ju lika bra rösta på Moderaterna och fortsätta vara en anständig människa.
Vad är det för anständigt i att hjälpa till att förstöra sitt eget land? Varför är det anständigt?
De ser ju inte det så. De tror ju att nu har Moderaterna sett ljuset. De vill samma sak som Sverigedemokraterna. Och detta är ju så märkligt. Varför hade det verkligen varit så att Moderaterna var seriösa med sin kovändning, så hade de ju bett om ursäkt för vad de gjorde när de satt i regeringen.
Ja, och dessutom så hade de gjort slut med Centerpartiet och Liberalerna.
Mm.
Som ju inte alls har några tankar på att ens minska invandringen.
Det är en konstig slags krumbukt som man försöker göra här. Både partiet och väljarna, uppenbarligen. Och detsamma gäller ju, tror jag, många sosseväljare. För det har ju varit socialdemokrater och moderater framförallt som har gått till SD. Och det har ju alla mätningar, sådana flödesmätningar har ju visat det. Liksom att det är därifrån, det är från de två partierna som SDs väljare kommer. Och om man då lyckas inbilla sig att S och M nu vill samma sak med migrationspolitiskt som SD, då kan man nog, alltså förstår du vad jag menar, då kan man inbilla sig, då kan jag lika gärna rösta på mitt gamla parti och inte behöva känna det här dåliga samvetet för att jag är en hemsk, fruktansvärd fascist som de har lyckats hjärntvättas till att tro att man är om man röstar på SD.
Men om du skulle gissa mellan tummen och pekfingret, hur många av de här människorna som har fortsatt rösta på S och M tror på allvar att SD är fascister?
Nej, jag tror inte att så väldigt många människor tror det på allvar, förutom de på yttersta vänsterkanten och Annie Lööf och några till.
Mm.
Kanske Jan Björklund och du vet, handfull människor till, så tror jag de flesta vanliga människor vet nog att jag menar, det är så många som är öppet röstar på SD nu, så att de allra flesta människor känner åtminstone SD och vet ju att de inte är några dåliga människor.
Mm.
Så det tror jag inte, men det finns ändå någon spärr där, och det handlar också om, tror jag, om trygghet. Alltså vi har ju trott innan att hästväljarna, ja. De som går till samma parti, de kommer att dö ut med den äldre generationen. Men jag börjar undra om det är så att man väljer hellre. I min artikel här så tar jag ju upp då en fantastisk debattartikel som Katarina Janouch skrev i veckan.
Mm.
Där hon jämförde moder Svea med en misshandlad kvinna som ständigt går tillbaka till mannen som slår henne. Och hon förklarar ju det rent psykologiskt så, som att man vet vad man har men inte vad man får. Det är ändå liksom tryggt. Det andra är så okänt, och det finns liksom en slags psykologiskt beroende förhållande mellan dem. Han kommer ju efter varje misshandel och ber om ursäkt och kanske ger henne rosor och säger att jag ska inte göra om det och förlåt, jag ska aldrig göra det illa, men hon vill så gärna tro på det. Hon kan inte bryta sig ur den här psykologiska fällan hon befinner sig. Jag tycker detta är en fantastiskt bra liknelse.
Ja, det är det. Förutom det att, har du någon gång hört Löfven eller Reinfeldt be om ursäkt eller komma med rosor till svenska folket och säga, nu ska vi sluta med detta, vi ska inte ta in fler gruppvåldtäktsmän. Det har de ju inte. Utan detta är ju någonting som svenskarna i sina egna huvuden hittar på.
Jag tror att svenskarna skriver om då det faktum att Löfven pratar om ordning och reda i migrationspolitiken, och även M då har bytt kurs att nu ska vi strama åt, de pratar om att strama åt, och samtidigt så vet kanske inte de flesta svenskar att med nuvarande politik kommer vi ändå att bevilja 380 000 nya uppehållstillstånd fram till 2021.
Ja.
Och jag menar, är det en åtstramning? Okej, okay.
Jaha. Nej, det är ju inte det. Och dessutom så vet vi, Maria, att även om vi stängde gränsen imorgon dag, pop, stopp, nu kommer inte en enda människa mer in i vårt land, så kommer svenska folket ändå att bli i minoritet i vårt eget land om 20-30 år. Så det enda som kan rädda Sverige åt kommande generationer svenskar är totalt invandringsstopp och återvandring. Men förstår du, där tror jag, jag tycker att det var jättebra att Alternativ för Sverige, för om inget annat så har de åtminstone fått det ordet in i den svenska ordlistan, återvandring. Mm. Men jag tror att det skrämmer väldigt många svenskar. För att de har kanske kommit dit här att det har varit för mycket. Det har faktiskt varit alldeles för mycket. Så vi måste strama åt. Men att sen hoppa 8 steg framåt och inse att it's the demography, stupid. Vi kan inte göra någonting åt detta utan ett totalt stopp och återvandring. Och vi var ju så, äntligen någon som fattar, äntligen någon som säger, nu kan vi påbörja arbetet. Alltså, du vet, att AFS kom in i riksdagen och kunde bilda ett nationellt block, och sen 2022 så kunde de bli kanske största blocket.
Ingrid, vi ligger rent för långt fram i våra tankar och i vår utveckling. Vi och många av våra lyssnare har varit med ett bra tag. Du ska tänka dig liksom att vi har hållit på med det här aktivt i 7-8 års tid.
Mm.
Tänk de som precis har vaknat nu senaste året.
Mm.
De blir livrädda. Vi har ju människor i vår omgivning, nära, närstående, som har röstat SD sedan 2010, som inte var beredda att gå över till AFS i det här valet, därför att de tyckte att den retoriken var skrämmande och alldeles för tuff. Tänk då, de som är helt nyvakna, de blev helt livrädda. Plus att en massa konstiga rykten spriddes att AFS ville deportera adoptivbarn, och du vet, alltså respektive hustru och man till folk liksom från andra länder, och massa jättekonstiga grejer.
Mm. Jo, visst, nej, men så är det ju. Och visst, alltså, vi kan inte lägga oss ner och dö. Det är vi för att kämpa vidare. Men alltså, det är, alltså, jag vet inget annat folk som har så förbannat lång startsträcka som svenskarna, som är så beredda att ta käftsmäll på käftsmäll på käftsmäll.
Mm.
Jag har ju hela tiden hoppats att, eller jag vet att det är så att vi har extremt lång stubin, men att när den har brunnit klart, då jäklar. Då kommer det där barbariet, det ursvenska barbariet som Reinfeldt talade om. Men jag vet inte. Det kanske är helt bortavlat från våra gener. Det finns inga vikingar längre.
Ja, alltså driver man folk tillräckligt långt. Alltså slutänden av den här utvecklingen är ju inbördeskrig. Och då har du ju inte så mycket att välja på ju.
Nej,
då
men
måste,
då är
då
ju...
måste du.
Ja, och det är ju det som är det tråkiga. Att hade vi tagit tag i detta nu så hade vi kanske kunnat undvika inbördeskriget. Alltså när den svenska stubinen äntligen har brunnit klart. Då kanske svenska folket redan är i minoritet.
Mm.
Sen är vi smartare och det är vårt land. Vi har liksom den hävdvunna rätten till vårt land. Och vi känner för Sverige som aldrig en somalier kan göra, med kanske något enstaka undantag. Men rent generellt så är det naturligtvis så att det är vi etniska svenskar som älskar vårt land och är beredda att dö för det. Det är jag inte säker på att så många somalier eller afghaner skulle vara beredda att göra.
Nej, troligtvis inte. Det är ju därför man säger att gerillakrig aldrig... Alltså, du kan aldrig, det har aldrig hänt, vad jag vet, i militärhistorien att man har en angripare har vunnit ett gerillakrig. Om du tänker Vietnamkriget till exempel, med USA som var så militärt extremt överlägset. Varför vann inte de det?
Mm.
Ja,
därför att de slogs mot ett folk som älskade sitt land och var beredda att dö för det.
Ja, och som dessutom kunde terrängen och så vidare och kunde och hade liksom, ja, infrastruktur och folket bakom sig och allt det här. Så det finns en massa sådana mekanismer också. Men det jag tänkte säga var att mitt resonemang i min artikel om när lammet tystnar går ju framförallt ut på just det här att varför vaknar inte svensken trots att vi står inför alla de här jätteallvarliga akuta problemen faktiskt som vi har i Sverige. Så sover folk vidare och det är Let's Dance och chips och du vet, åka med ungarna till fotbollsträningen och hallå, och då kommer jag att tänka på en berömd scen i När lammen tystnar när Chloe Starling förklarar för Hannibal Lecter varför hon rymde från en ranch där hon bodde när hon blev föräldralös. Hon vaknade mitt i natten för att hon hörde skrik och det visade sig vara slakten av dilammen. Och de här, hon var ju då i 10-årsåldern så hon rusar in och försöker befria de här skräckslagna lammen som står där och skriker. Men, säger hon, jag öppnade grinden till deras kätte men de vägrade att fly. De bara stod där förvirrade, de vägrade fly.
Mm.
Och den liksom repliken slog an och sträng hos mig för att det är lite så det känns. Vi har öppnat grinden.
Mm. Yeah.
Men svenskarna bara står där som en skockfår och darrar.
Yeah.
Och med fly så menar jag ju kämpa egentligen då, va? Men alltså vägra göra någonting för att förändra sin situation.
Mm. Ja, det är mycket träffande och väldigt, väldigt obehagligt. Och det här kommer ju naturligtvis att bli föremål för många vetenskapliga studier i framtiden.
Det tror jag. Och en annan intressant grej också som jag bara tänkte nämna kort är att jag nämner även Stockholmssyndromet i den här texten. Skulle vara intressant. Jag vet inte hur det är med det. Uppenbarligen är det en psykologisk mekanism som förekommer överallt i världen, annars hade det ju inte blivit ett begrepp. Men kan det vara, tror du att det kan ligga någonting i det att själva symptomet uppstod just i Stockholm? Att det var svenskar som först liksom visade den här mekanismen. Så det var bara en tanke som slog mig. Jag vet inte.
Ja, visst. Nej, varför inte? Att vi nästan har blivit stolta över Stockholmssyndromet och gör allt vi kan för att leva upp till det. Men du vet, det är många som ringer mig och mejlar och liksom så här, bara behöver prata av sig.
Mm.
Och många människor som är som du och jag som liksom hela tiden pratar om detta och försöker få folk att förstå och säger då så här, det är lögn i helvete. Alltså man kan prata med människor, alltså till och med Sverigedemokrater. Och säga, men du förstår väl hur farligt islam är. Jag känner många snälla muslimer. De är dödsnälla. Och liksom, de kan inte ta sig ur den här alltså, mellanmänskliga nivån till att se på det på ett större plan. Vad kommer detta att betyda för vårt land och vårt samhälle?
Det är ju det här med den fullständiga övertron på social ingenjörskonst som väl vi har varit inne på tidigare.
Yeah.
Man tror att det är lösningen på allt. Det finns inga, vad ska man säga, det finns inga, uppenbarligen inga folkkynnen, inga liksom medfödda drag, alla är bara blanka ark när de föds, och dessutom så vill alla i hela världen vara som oss.
Ja, det är ju en viktig faktor där, den här Titanic-nationalismen, att vi är så övertygade om att vi är bäst i världen. Och att vem skulle inte vilja vara som vi och ha det så trevligt? Och är det så att de inte vill vara som vi och ha det så trevligt som vi, då måste det vara vårt fel.
Mm.
De har inte fått tillräckligt mycket, och vi har varit för rasistiska mot dem, och vi har placerat dem i utanförskapsområden. Nej, de har själva placerat sig där. Människor dras till sin egen grupp. Det är bara svenska. Nu gör ju svenska det också, för det vet vi ju att liksom svenskarna flyttar till, alltså när det kommer mer än 3% invandrare, så flyttar svenskarna till svenska områden. Och väldigt många lägger ner mycket tid på att köra sina barn långa sträckor för att de ska få gå i svenskdominerade skolor och så vidare och så vidare. Men det de förstår i sin egen vardag, Maria, är tydligen omöjligt för dem att liksom få ett helikopterperspektiv på. Och det är det jag har, alltså det är det jag blir mest ledsen över. För att jag har alltid trott att svenskar var liksom hyggliga och trevliga och att vi tar hand om varandra. För det var det Sverige jag växte upp i. Där sa vilken vuxen som helst till oss barn om vi kastade glasspapper på gatan eller fussade på cykel och sånt. Och vi, ja förlåt, så va. Och så, jo, men det... och varför, vart har detta tagit vägen?
Ja, men det har ju tagit den vägen att Sverige är det landet som är hårdast anfrätt av kulturrelativism, a.k.a. egohumanisternas härjningar, som man kan läsa om i boken Egohumanisterna, som man kan köpa på Logikförlag, översatt av mig. Det är en dansk som har skrivit den mycket, mycket bra, där han förklarar hur den här liksom konstiga varianten, någon slags marxistisk hybrid, eller åtminstone de har lånat väldigt mycket av sin terminologi från marxismen, men de är inte marxister.
Nej.
Utan de är någon sorts konstig, jag tror sinnebilden för en egohumanist är nu en miljöpartist.
Ja.
Som är så här, det är klimatet och man ska släppa in alla i hela världen och kumbaya och äta kruskekli och så blir allting bra och massa konstiga teorier om genus och
lite liksom, mera skatter.
Ja.
Ja, nej jag vet inte. Alltså, dels, visst är det partierna också, men det är ju väldigt mycket mer, så är det lobbygrupperna. Vi har Sveriges starkaste lobbygrupp, RFSL. Hela HBTQ-maffian, som jag vill kalla det för. Som har ju placerat människor överallt, i alla partier, på alla myndigheter, på alla, överallt, på varenda plats i hela samhället. Och det kommer att bli jättesvårt att ta itu med. Men vi måste först se till att vi som svenska folket överlever i vårt eget land och får fortsätta vara en kraftfull majoritet. Sen så får vi dränera träsket.
Jag minns inte vem av våra danska vänner det var som skrev detta. Men jag vet att jag läste en artikel för ett par veckor sedan där vederbörande i alla fall skrev då att den stora skillnaden mellan oss danskar och svenskarna är att svenskarna har en sån övertro på att staten ska ta hand om dem. Att man aldrig behöver eller ska eller bör ifrågasätta staten.
Mm.
Medan vi danskar förhåller oss mer skeptiska till staten. Vi tror inte att den vill oss väl i alla lägen. Och nej, det tror jag att han möjligtvis har en poäng i.
Det absolut har han det, och det beror ju på att Socialdemokraterna skapade, åtminstone till början, den goda staten. Som gjorde att svenskarna, och det gick så bra för Sverige, och det var ju alls inte bara Socialdemokraternas. Framförallt var det ju att vi höll oss utanför andra världskriget och vi stod här med en jättefantastisk industri som vi hade kunnat bygga upp på grund av att vi är smarta och att vi är uppfinningsrika, men just också att vi inte hade blivit sönderbombade och inte förlorat en massa män. Mm. Så att jag menar, alltså, Socialdemokraterna har ju fått massa beröm för någonting som de egentligen inte är ansvariga för. Men strunt samma, de skapade den liksom ett folk som alltid förlitade sig på, alltså vi har hängslen och livrem, inget ont kan någonsin drabba mig för jag är svensk. Och den välfärdsstaten har danskarna inte haft, inte på det sättet. De har alltid tagit mer hand om sig själva.
Och alltid varit mer individualistiska och stökiga, tror jag. i sitt folkkynne.
Ja, precis. Det är ju det vi brukar säga, att vi skåningar är ju någonstans där mitt emellan. Vi är mer lika danskarna än vi är lika svenskarna i det avseendet.
Ja, för att bara knyta ihop det här med kejsaren är naken resonemanget, så tänkte jag ta ett exempel på just det här ding-dong-Sverige. Där, för i det här kejsaren är naken-konceptet så ingår det att ingenting kan tolkas enligt Ockhams raknidsprincip, det vill säga att den enklaste lösningen, enklaste svaret på en fråga är antagligen den rätta, kan man säga, kortfattat går den teorin ut på. Krångla inte till det, så kan man säga, utan det är liksom, om, if it walks like a duck, du vet, om någonting går som en anka och kvackar som en anka, då är det troligtvis en anka och ingenting annat. Men i Sverige så ska man skriva om allting till varje pris. Det kan inte bara vara det dina egna ögon ser. Nej. Det måste vara någonting annat. Mm. Och det ska krånglas till så mycket som möjligt. Och det ingår ju även i ego-humanisternas, bland deras dogmer som han skriver om där, författaren. Det är en, helt klart en del av deras strategi. Och nu seglade det upp en kontrovers här som handlar om att Vänsterpartiet tycker att Björn Söder är en sån fasansfull rasist, så att de vill, för att motverka det här fruktansvärda att han påpekar att det finns olika folkslag i Sverige, så ska de lansera sin egen talmanskandidat. Ett parti med 8% av väljarkåren bakom sig.
Ja, det var, jag såg det. Och det är ju, alltså, för det första, jag säger så här, va? Att Sjöstedt står och alltså gapar om att SD är ett öppet rasistiskt parti. Alltså nu, någon måtta får det väl vara på lögnerna. SD är väl det parti som slår knut på sig mest för att kasta ut alla som har sagt någonting som kanske skulle innehålla ett litet mikrospår av rasism. Men eftersom de menar att det är rasistiskt att påstå att alla människor i hela världen inte skulle ha rätt att bosätta sig i Sverige, ja, då är det ju öppet rasistiskt. Men det är ju inte vad rasism betyder. Men hur som helst, så på grund av det, att de är ett öppet rasistiskt parti, så kan inte de få någon talmanspost. Och då naturligtvis också för att Björn Söder har påpekat att judar och samer har krävt och fått bli minoritetsfolk. Det betyder att de inte är svenskar. Alltså det är ju det som det hela går ut på. De får pengar, de får förmåner och liksom
allmän. Vi gick ju igenom detta sist, Ingrid, du och jag. Det här som verkar så fruktansvärt svårt för folk att ta till sig, skillnaden mellan, vad var det du sa, nation, kultursvensk,
kulturell svensk och svensk medborgare.
Ja. Men det här verkar, det verkar helt omöjligt för många svenskar att ta till sig. Det verkar jättesvårt att alltså judar och samer har ju själva i många fall, det här gäller ju inte alla naturligtvis som är judar och samer.
Nej.
Men som kollektiv har de ju tydligt sagt, vi vill vara våra egna. Vi vill liksom vara en nation inom
landet. Visst? Ja. Och vi vill inte bli kallade svenskar. Vi anser inte att vi är svenskar. Men förstår du, Jonas Sjöstedt, han har bestämt att de är svenskar. Och är de samtidigt någonting annat?
Han gör sig dummare än han är.
Ja, men det värsta med detta, alltså som jag förstod det, så hade Sjöstedt först uppvaktat Centerpartiet, som ju är då riksdagens fjärde största parti. Fast de är betydligt mindre än Sverigedemokraterna. Om att de borde föra fram en kandidat, varpå de hade svarat, nej, det är vi inte så intresserade av. Vi tycker att det här är en gammal fin regel som vi inte ska frångå. Då lanserar Vänsterpartiet, som är sjätte största parti eller någonting.
Du kanske ska berätta snabbt bara för lyssnarna vad regeln är.
Jo, alltså regeln är, det har alltid varit så att det största partiet tillsätter vi talman nummer ett. Han som står bara, han som bara har kungen över sig i finhetsordning.
Ja. Ja. Som nu är
Urban Ahlin, socialdemokraten. Och de är då största parti och därför har de fått då den här talmansposten. Sen så kommer då näst största partiet och tillsätter vice talman. Och så kommer tredje största och tillsätter andra vice talman. Och det har då varit Björn Söder i 4 år.
Ja.
Och vi vet ju att Vänsterpartiet obstruerade redan då att Rosanna Dinamarca gick upp i någon, du vet, du är inte min talman och allt det där, va? Nu är hon borta från riksdagen, men det hjälper ju inte, för de är ju fler än tidigare, de där vänsterpartisterna. Men, och då är problemet det då, att nu för de fram någon kvinna som jag, vars namn jag aldrig har hört tidigare, och hon har ju varit liksom politiskt aktiv sedan 70-talet, så hon ska nu klara detta galant. Och jag menar, egentligen är ju talmannens uppdrag är ju ganska tråkigt. Förutom att han vill Nobelmiddagen får sitta på den finaste platsen liksom.
Ja, just det. Hon heter Lotta Jonsson Fornarve. Det är lite som en grotesk sketch.
Ja, precis. Men alltså kruxet är nu här att egentligen är det ju ganska tråkigt jobb. Det är ju bara att sitta och fördela ordet och säga liksom knacka när de pratar för länge och så. Och sen så man ska ju kunna det där med propositionsordningar och sådär. Men för det allra mesta är det bara att fördela ordet. Och hur rafflande är det liksom? Men det anses ju då vara fint. Och då är det så att när riksdagen ska rösta om talmännen, så är det en sluten omröstning. Så det kan faktiskt bli så att en massa centerpartister och liberaler, och kanske till och med moderater, smygröstar på kommunisttanten.
Nej, alltså det kan vi väl ändå inte tro att de gör, Ingrid.
Ja, jag vet inte.
Tror du att, alltså, acceptera borgerliga väljare i gemen att deras parti röstar på kommunister?
Ja, jag vet inte. De alltså, brukar ju säga att de kan absolut inte samarbeta med Vänsterpartiet, men de är inte alls lika uppappade i sin ilska mot Vänsterpartiet som de är mot SD.
Ja, vi får se vad som händer. Mattias Karlsson konstaterar att det här riskerar att utlösa ett ännu större kaos än det vi redan befinner oss i. Men det verkar de ju skita i. Så att det är bara deras olika poserande, alltså positionerande heter det, som är viktigt tydligen. Landet och folket kan liksom bara kamma sig, som vissa gör i Skåne.
Ja. Men jag såg faktiskt en grej som gjorde mig lite uppiggad, var att i Bjuv, som ju ligger grannkommunen här till Helsingborg, där ska nu Moderaterna och Sverigedemokraterna försöka samarbeta och ta över styret i Bjuv. Mm. Och de säger då att det här är inte för att göra något gott för Moderaterna eller gott för Sverigedemokraterna, utan det är för invånarnas skull. Tänka sig, Maria, det finns politiker som sätter folket främst.
Detta har försiggått i ett flertal skånska kommuner sedan många år. I Landskrona har Liberalerna styrt med stöd av SD i 8 år, tror jag det.
Ja, men har de släppt in dem i styret, eller är det bara det att de har förhandlat med dem?
Jag vet inte exakt hur det ser ut, men alltså, i min egen hemkommun här nu, så Trelleborg, som är en gammal sossekommun, här blev ju SD största parti även i kommunen.
Mm.
I riksdagsvalet fick ju SD 31% från Trelleborg ju. Och jag kan inte siffran hur det blev i kommunvalet, men SD blev största parti även i kommunvalet, och det är lite sådär skräll liksom, hur ska de nu ställa sig sådär. Men eftersom de är störst så kan de ju välja och vraka lite grann här, SD, hur de vill agera.
Och
vad jag vet så är det inget parti här i min kommun som har sagt att nej, vi kan absolut inte samarbeta på något sätt. Va? Det är ju så det ser ut på många håll just i Skåne där du och jag bor. Att man, och självaste Kristersson har ju sagt då om till exempel Staffanstorp, där man redan innan valet signalerade att det kan komma att bli samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna efter valet. Att ja, han tyckte ju inte om det, och det var ju klart inte bra sådär rent principiellt. Men samtidigt så förstod han ju att kommunpolitikerna, de är ju i en lite annan situation än vad han själv är. Och ja, de kanske måste liksom göra vad de måste på något sätt.
Ja, i alla fall är det positivt att, och jag menar, så har det alltid varit. Det är ju kommunpolitikerna som är mer pragmatiska, för de sitter ju med ett antal praktiska frågor som måste lösas. Det gör ju inte riksdagen på det sättet.
Så är det ju. Så är det ju absolut. De kan ju sitta där och vara storska på ett annat sätt i riksdagen. Och det blir inte lika de är inte lika, de behöver inte vara lika, precis som du säger, pragmatiska och verklighetsförankrade som man måste vara i kommunerna.
Mm. Mm.
Så att, plus att jag tror inte det finns något behov heller i kommunerna av sånt där godhetssignalerandet på samma sätt. Det är ingen som bryr sig liksom om huruvida någon kommunal människa sitter där och spyr ur sig om SD på det sättet som man gör på riksnivån, utan där är det mer: tänker ni bygga ett nytt dagis? Tänker ni fixa så att vårdcentralerna har bättre öppettider? Alltså...
Mm. Ja, precis. Men frågan är hur blir det i Malmö?
Det vet man väl inte riktigt, för där gick ju deras, Moderaternas starke man, är det Tegnhammar han heter?
Ja.
Han gick ju ut innan valet kontroversiellt och sa att jag samarbetar med vem som helst.
Mm.
Jag pratar med gäster, jag pratar med vem som helst. Vem som helst som kan hjälpa till att genomdriva en moderat och borgerlig politik tänker jag prata med. Men sen är ju problemet att KD finns ju inte i Malmö kommun överhuvudtaget. De kommer inte in i kommunfullmäktige.
Nej.
De har inga mandat alls i Malmö. Och Folkpartiet och Centern är ju besvärliga naturligtvis.
Ja,
så vem ska han få med sig på denna båten, även om SD gör ett rekordval i Malmö?
Mm.
Som annars är en gammal knäpp sossekommun. Där man tydligen röstar mot bättre vetande år ut och år in. Vad jag vet så är det ingen som riktigt vet hur det kommer att sluta där.
Nej.
Extremt jämnt alltså mellan de olika alternativen.
Ja, jag ser att det rödgröna blocket, alltså Sosa, Vänstern och Miljöpartiet fick 30 mandat. Alliansen fick 20. Mm. Sverigedemokraterna fick 11.
Mm.
Och det betyder ju då att Alliansen plus Sverigedemokraterna får 31 och kan då styra. Men så har du de bökiga Liberalerna och Centerpartiet som nu sossarna slänger ut.
En invit till. Ja.
Mm.
Mm, precis.
Ja,
apropå bökiga miljöpartister, så vi måste ju gå vidare nu till veckans stora snackis.
Ja. Leila Ali Elmi.
Vem är det?
Hon är en miljöpartist, eller rättare sagt ska vi säga att hon är en somalisk 30-årig kvinna, född i Somalia men har då vuxit upp i Hammarkullen i Angered i Göteborg.
Mm.
Hon talar ju fullt begriplig svenska, men naturligtvis är ju somaliska hennes mest intressanta språk. Och hon...
Så det är inte jättebra att lära då?
Nej, det är det inte. Nej, jag tror hon kom hit när hon var något år gammal eller så. Men ja, och denna kvinna har då valt att gå in i Miljöpartiet. Kanske för att hon trodde att här har man en god chans att ta sig till riksdagen och tänka sig. Miljöpartiet i Göteborg har en lång lista som de flesta andra, fast de vet om att det är 2 mandat det handlar om.
Mm.
Som de har möjlighet. Och då placerar de Leila på plats 21. Varpå hon naturligtvis inte ska ha en sportslig att kunna slå ut någon av dem som står över henne. Eller åtminstone inte nummer 1 och 2. Jo, ser du, hon fick flest personkryss av alla.
Har du i huvudet siffran? Det var flera tusen, va? Det var...
Ja, det var flera tusen. Jag har inte siffran i huvudet nu. Men, och då kan man säga så här, det intressanta med detta, det är ju då att hon, alltså hon är ju totalt okänd. Hon var okänd för Miljöpartiet. De hade ju knappt någon aning om vem hon var. Hon hade varit ersättare i någon nämnd. Men aldrig liksom på något sätt gjort något väsen av sig i partiet lokalt. Hur har hon då fått alla dessa kryss? Jo, genom att hon har fört hela sin valkampanj på somaliska och vänt sig till sina somaliska klanfränder, även icke-klanfränder naturligtvis. Somalia är ju ett väldigt klansamhälle. Det finns olika familjegrenar, liksom klaner. Men jag menar att det här klantänkandet kan utbredas till att omfatta alla somaliska klaner om de står emot svenskarna. Så hon har sagt i sin valkampanj till dem: rösta på mig för jag ska föra er talan i Sveriges riksdag. Och i vissa valkretsar fick hon alltså mer än 80% av Miljöpartiets personkryssröster.
Ja, men Ingrid, nu har vi många somalier i Sverige och det är väl bara bra att de har representation. Jag är lite så djävulens advokat här nu. Det är väl bra att de har representation.
Alltså, nu är det ju så att Sveriges riksdag, oavsett vad de nuvarande 349 ledamöterna tror, är då satta där för att genomföra folkets vilja. Om vi ska börja med detta klan, som har vi ju redan gjort, men om detta brer ut sig, så kommer Sveriges riksdag att vara ett tillhåll för en grupp som vill att somalierna ska få mer bidrag och att fler somalier ska komma hit. En grupp som vill att alla afghaner ska få komma hit. Och en grupp som är liksom bekymrad över palestiniernas situation. Förstår du? Det kommer ju inte alls längre att handla om Sverige och svenska folket. Vad är gott för det stora samhället? Och när folk klanröstar på det här sättet, kollektivröstar för att de tror att hon ska göra så att somalierna får förmåner som andra inte har, eller om de gör det för att imamen säger åt dem, eller för att de gör det för att de vill ge svenskarna en käftsmäll för att de känner sig inte som delaktiga. Det är faktiskt ganska ointressant varför de gör det. Poängen är att detta hotar hela demokratin som politikerna ständigt pratar om att de vill göra allt för att bevara.
För att du menar att man lobbyröstar snarare än röstar på ett politiskt parti och sakfrågor. Är det så du tänker?
Ja, precis så menar jag. Ja. Ingen vet ju, och det tror jag inte ens de som kan somaliska vet vad exakt vad det är hon vill göra. Det har i alla fall ingenting med miljöpolitik att göra.
Men hon har pratat om kvinnofrågor, Ingrid, och hon har pratat om, ja, jag vet inte, alltså det dröjde inte många minuter från apologeterna kom springande.
Mm. Mm.
Och skulle, du vet den här Erik Helmersson till exempel på DNs ledarsida, han är ju, ja, jag vet inte. Uppriktigt nyfiken fråga. Har någon kunnat belägga Leila Ali Elmi MP med någon som helst oegentlighet? Eller är enda problemet att hon är muslim, bär slöja och talar somaliska mot somalisk-svenska väljare? Jag ser påståenden om sharia hit, klanröster dit och könsseparation hit och dit. Men inga belägg alls. Det låter illa, så det vore ju bra om någon kritiker kunde presentera ett klipp eller en text vid behov korrekt översatt där hon verkligen och bokstavligen för fram dessa åsikter. Jag är själv starkt emot både sharia, klantänkande och könsapartheid, så jag lovar att argumentera mot alla politiker som driver sådana valfrågor. Men jag vill gärna först höra dem göra det.
Ja. Men alltså, visst, en liten poäng har han ju i det. Men jag menar ju så här att det spelar ju ingen roll om hon, vi behöver inte veta att hon har stått upp och sagt jag ska verka för att sharia, vi ska få egna sharia-domstolar. Hon behöver inte säga det. Det är ett problem i sig att hon har fört en valkampanj i Sverige på somaliska, bara riktad till somalier.
Ja.
Och jag tycker så här att det bästa Leila kunde göra för somalierna, det är att se till att de får väldigt goda förmåner för att åka hem till sitt eget land. Vilket de absolut allra flesta vill, om det inte hade varit för det att de får så mycket pengar för att bo här. Och att det finns starka krafter inom den och alla andra muslimska grupper i Sverige att Sverige är deras land. För Allah har sagt att alla länder i hela världen är hans. Och det är alla muslimers uppgift att se till att sharia ska råda över hela världen. Och hon är ju en duktig liten sharia-muslim som tar på sig sitt huckle. Så vitt jag vet så är det den första huckle-riksdagsledamoten vi får.
Mm,
jag har ju haft andra som har bekänt sig till islam. Men alltså jag menar, till och med Kaplan och vad de andra hette som fick gå, har ju liksom ändå, han har ju, alltså de har ju ändå trott på sitt partis politik, åtminstone delar av det, och ändå liksom varit måna om att det här handlar om Sverige, fast det är den här politiken vi vill föra för Sverige. Det är ju första gången vi så uppenbart får in någon som struntar fullständigt i vad Sverige och svenska folket vill.
Ja, alltså här, Sverige är ju så, apropå det vi pratade om i början då, det här med kejsaren i naken och svenskarnas konstiga, ja, jag vet inte vad vi ska säga, naivitet eller faktaresistens eller vad vi nu ska kalla det, så är ju Sverige är ju vidöppet för alla typer av påverkanskampanjer.
Mm.
För att så pass stor andel av befolkningen är, jag vill inte säga det om med huvudet, för det är ett sånt nedsättande tråkigt uttryck, men naiva då, alltså, och vägra förstå att ofta finns det motivation som du kanske tycker är tråkig och jobbig och du vill tro andra människor om gott, men islam till exempel ser ut som det gör, och det betyder inte att Leila Ali Elmi är en dålig människa eller en elak individ. Jag vet inte alls hur hon är som person. Hon kanske är jättetrevlig, men hon företräder en ideologi som är destruktiv och farlig.
Ja, så är det. Och det finns inget land i världen där muslimerna har blivit mer än 20% som har gått något annat öde till mötes än att bli en sharia-stat.
Och detta kan man ju se med egna ögon. Här är vi igen, kejsaren är naken. Varsågod och titta, du ser ju själv. Du kan ju se resultatet. Kolla vad som hände i Libanon, som är ett kristet land. Ja. Kolla vad som hände när de började släppa in araber. Mm. Ja, det blir inbördeskrig och totalt kaos. Och detta har hänt på alla ställen där islam har fått utbredning. För att det till sin natur är en krigisk erövrarideologi som har som mål att implementera sharia över hela världen.
Som dessutom, om man nu ska tala med på politiska, så är det ju så, alltså, det finns ju inget parti som är så hatat och avskytt som Nordiska motståndsrörelsen, för att de då gör väldigt tydlig skillnad på etniska svenskar och icke-etniska svenskar. Det är nog så fruktansvärt och det är för jävligt och vi ska förbjuda dem. Men vad säger islam? Det är en extrem skillnad på muslimer och kufarer, det vill säga icke-muslimer. Och när de tar över, då får kufarerna tre val. Vi kan konvertera till islam, vi kan dö, eller så kan vi välja att leva som dimmier, det vill säga andra, tredje klassens medborgare som för att slippa bli dödade får lov att betala en särskild skatt till muslimerna. Till våra muslimska herrar. Det finns ingen ideologi som så uppenbart gör skillnad på folk och folk. Och är så hatisk. Alltså, jag vet inte, jag såg igen nu någon sån där video som jag har sett flera gånger om hur islam fungerar och sådär. Och då är det så att jag tror att 2/3 av allt som står i islams skrifter handlar om icke-muslimer och hur man ska behandla dem. Fattar du? Det är helt sinnessjukt. I Bibeln står det ju bara om hur kristna ska vara. Ja, det finns lite skit i Gamla testamentet. Men jag räknar ju ändå Nya testamentet som det som ligger till grund för kristendomen.
Men här kommer det stora problemet in, Ingrid. Och det är att människor i gemen är för lata för att ta reda på hur det förhåller sig. Och dessutom vill de inte veta. Nej. Därför att Gud var obehagligt och var jobbigt. Och så tar de hela tiden ner det på individnivå. Mm. Är Leila Ali Elmi en dålig människa, en hemsk människa? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag känner inte henne som sagt. Men det är inte det som är grejen. Grejen är ideologin hon företräder. Och den måste jag ju få lov att kritisera. Mm. Sen kan det ju mycket väl vara så att alltså många muslimer, nu är hon politiker, så att vi får väl förutsätta att hon är hyfsat liksom upplyst om saker och ting. Men väldigt många muslimer är, vet ju knappt vad som står i Koranen. Vi vet mycket mer än vad de gör. Mm. Så de är liksom bara muslimer till namnet, kan man säga. Så är det absolut. Men det förändrar ju inte islam i sig.
Nej, det gör det inte. Och när du nu ändå är lite inne på här att hon kanske är en jättetrevlig tjej, så vill jag nog säga nej. Det tror jag inte. Därför att det kom ju också fram då att hon hade gillat en video som den här mycket märkliga människan Carolina Faraj hade gjort om Joakim Lamotte. Där hon kallar honom rövhatt, parasit, kukhuvud, sinnessjuk. Ja, alltså alla fula ord i ordboken. Jag är rent förbluffad över att hon liksom lyckades komma på så många förolämpningar i ett några minuter långt inlägg. Det lägger hon ut på Facebook. Och vem gillar detta? Jo, Leila Ali Elmi. Och skriver: det bästa jag sett på länge.
Ja.
Är det den typen av politiker vi vill ha i Sverige? Alltså Joakim Lamotte är en journalist som liksom du och jag har kastat sig rakt ut i detta okända att liksom gå på tvärs med alla mainstream-medier, bli hatad av alla våra kollegor för att sanningen måste berättas och det får bära eller brista. Han gör, sen kan man reta sig, jag vet många som retar sig tycker han är för, ja, han är för uppjagad och sådär, men det har jag alltså sympati för jag är ofta själv uppjagad. Men han, ingen kan väl betvivla på att han gör detta för att han brinner. För att han brinner för att berätta sanningen och berätta om alla otäcka saker som händer i Sverige. För att rädda kvinnor och flickor från att bli våldtagna. Och då tycker Leila Ali Elmi att det är jättebra. Det är det bästa hon har sett när han blir kallad rövat, parasit, kukhuvud, sinnesbruk och allt nu vad det var. Jag vill inte ha sådana människor i riksdagen och jag vill definitivt aldrig mer höra ett ord från Gustav Fridolin eller någon annan miljöpartist om hatmedier. Ingen av oss i den alternativa världen har någonsin kallat en motståndare någonting sånt. Aldrig. Det vågar jag svära på.
Men ingen, it's okay when we do it. Det är en jäkla skillnad. Hon är på den goda sidan. Då får man lov att hata. Så är det. I vissa läger i alla fall. Jag ser att Erik Helmersson, som vi nämnde innan, DNs ledarskribent, han hamnade ju verkligen i moralisk nöd när det då framkom att Leila Ali Elmi hade delat den här videon och gillat den och tyckte att det var det bästa hon hade sett och så. Så han kände sig nödgad att skriva på Twitter här i förmiddags att själv är jag så urbota fånig och obegripligt omodern att jag tycker rejält illa om både Leila Ali Elmis delning av idiotvideon mot Lamotte och drevet mot hennes valkampanj. Åh, vad skönt att vi fick reda på det, att du är så nyanserad och klok, Erik Helmersson. Och i den här tråden så kan man ju läsa då, det finns folk som har invändningar. Alltså Annika Hamrud, blir du jätteförvånad om jag skriver att hon skriver, hennes kommentar är då att hon tycker väldigt illa om att Lamotte har gjort en egen klippning av den här långa direktsändningen som det påstås bara filmen hon delat. Och där, men där säger han faktiskt emot Helmersson, att vad spelar det för roll?
Mm.
Men hon försöker, det finns sådana individer alltså på den sidan som alltså tycker att det är läge att argumentera emot att det här är en fullständigt sjuk grej.
Ja, alltså hade nu Sverige varit ett normalt land så hade hon ju omedelbart tvingats bort, därför att man kan inte med hedern i behåll fördöma det man kallar hat och hot och sen säga, fast de som gör det, om de är miljöpartister så är de jättevälkomna i riksdagen. Alltså det går inte i ett normalt land. Det hade inte gått i ett normalt land. Men i Sverige säger Miljöpartiets gruppledare Jonas Eriksson, Leila har drivit en framgångsrik kampanj och kommit in i riksdagen för oss. Det är vi stolta över. Hon brinner för frågor om jämlikhet och klimat. Och hon behövs i svensk politik. Och Fridolin är också stolt. Han säger så här: övertygad om att Leila Ali Elmis kommande gärning i riksdagen för jämlikhet, en stark skola och ett land som hänger ihop kommer skaka om Sverige mer än vad hatarna någonsin kan lyckas skaka om henne. Stolt över att få arbeta med henne framåt.
Ja, men då vet vi ju. Det är tydligen okej att jag menar, fatta att Hanif Bali hamnade i blåsväder för någon meme. Call of Duty meme som var uppenbarligt skämsamt menad, där blev han anklagad för att vilja mörda DN-journalister och det ena det andra, och nästan borttvingad från Twitter igen för 850:e gången. Men det här som verkligen är spridande av hat mot en journalist, det är okej, för det är okej. Det är en vänsterperson och en, ja, jag antar att det har med saken att göra också att hon är muslima, att det är på något sätt en förmildrande omsorg.
Ja, ja, och svart naturligtvis. Och det är, men jag tycker det är mest bizarrt i hans uttalande där, Fridolin. Kampen för ett enat Sverige. Det säger han om en människa som har fört hela sin valkampanj på ett utrikiskt språk. Alltså det är så dumt alltihop, Maria. Jag orkar inte med mer dumhet. Rädda mig!
Du får åka till London nu och vila upp där lite. Kan du berätta snabbt för lyssnarna innan vi avslutar vad du ska göra i helgen?
Ja, det är nämligen så att jag ska åka till London för att på lördag ta mig till en annan engelsk stad. Jag tror inte jag ska säga vilken. För att så är det med alla såna här konferenser som görs av oss som är på den rätta sidan. Att vi blir hotade och sådär. Men där ska det då hållas tal och det är For Britain. Partiet som leds av Anne-Marie Waters, tuffingen. Som jag kan säga att For Britain är lite som alternativ för Sverige. De har ingen ideologi, de talar om sakfrågor, de vill stoppa islams framfart och de tror på ett brittiskt Storbritannien. Jag ska hålla tal, Tanja Groth, vår danska väninna, ska hålla ett litet anförande också. Det är på 15 minuter vi ska tala. Och sen kommer Katie Hopkins, den underbara brittiska journalisten som ju också har varit i Sydafrika och gjort film. Det ska bli väldigt roligt att träffa henne. Jag gillar henne verkligen. Ja. Och sen är det även Robert Spencer som driver Jihad Watch från USA. Och jag tror också Paul Weston. Det kan vara några till. Men det ska bli väldigt, väldigt roligt. Men då är det så att redan imorgon kväll ska jag bli hämtad av en bil.
Vänta, stopp. Imorgon kväll. Pratar vi lördag kväll?
Förlåt. Nej, vi pratar fredag kväll. Det är ju torsdag när vi spelar in. Ja. Så att nu när ni hör detta så är det ikväll. Och då befinner jag mig redan i London. Då ska jag bli hämtad av en bil och kör till en tv-studio. Där jag ska delta i ett panelsamtal med tre andra som jag ännu inte vet vilka de är. Och det är för en YouTube-show som just nystartat av Steve Bannon och heter The Movement. Och Steve Bannon, för er som, jag tror att ni känner igen namnet men kanske inte kan placera honom, han var ju han som ledde Donald Trump till vinsten i presidentvalet. Ja. Han var ju chef för Breitbart, den alternativa mediesajten. Mycket framgångsrika. Och sen så blev han då president Donald Trumps rådgivare. Sen så kom de ihop sig om någonting, jag vet inte vad. Så fick han sparken, så gick han tillbaka till Breitbart. Så blev han ovän med någon där. Och nu har han då startat någonting som heter The Movement. Och det handlar om att satsa allt på nästa års EU-val. Att stötta alla de partier runt om i Europa som gemenligen kallas populister och högerextremister. Som ju är patrioter. Och vill rädda sina egna länder och vill krossa det EU som finns nu. För att alla är inte för att ta bort EU. Alltså vissa vill bara göra om det. Till exempel Marine Le Pen och det finns lite olika där, va? Men att i alla fall göra om det från det monster som det har blivit. Den här kommunistiska superstaten som de vill skapa. Och han har bland annat fått med sig Matteo Salvini, den nya inrikesministern i Italien. Ja. Som ju är en jättestor spelare. Och Geert Wilders från Holland har då anslutit sig. Och det ska bli jättespännande att få vara del i det här. Alltså jag ska bara vara där som panelist och liksom prata om olika saker. Hur, Sverige och hur jag ser på det här. Vad jag tycker om EU och du vet utveckling och sådär. Så det ska bli jättespännande.
Och här kommer vi ju då att få läsa saker om detta, hoppas jag, på ingridomaria.se.
Du, det kan du vara säker på att vi ska få göra. Jag hoppas ju att alla de här talen spelas in och de kommer vi att lägga upp naturligtvis. Jag kommer att göra någon egen betraktelse. Kanske då, både från det här programmet och själva konferensen. Och när du nu ändå nämner Ingrid och Maria.
Ja. Jag tror du tänker samma sak som jag nu.
Ja, alltså redan förra veckan så skröt vi ju om hur fantastiskt många läsare vi har. Och så fick jag ju någon idé här för några dagar sedan att ja, men när vi har sån här riktigt viral grej så gör vi en engelsk version på den. Det är inte direkt översättningar, men det är liksom ta ut det göttaste, det som vi tror kan intressera en internationell publik. Och den första gick väl typ så där, men sen så den som jag skrev om Leila Ali Elmi.
Yeah.
Som jag sen gjorde en engelsk variant på som heter Ex-Muslim Mona Walter, Swedes will lose Sweden in 50 years. Maria, den har nu läst av snart 60 000 människor.
Ja, det roliga är att jag ser ju i vår statistik, vår webb, alltså vår statistik på i WordPress att det är väldigt mycket, plötsligt har vi fått jättemycket läsare i Somalia. Det är ju naturligtvis inte någon tillfällighet utan den här artikeln har farit jorden runt. Och vi har jättemycket läsare i USA och jag vet inte överallt. Så att det här är en kul grej, som bra grej som vi ska fortsätta med, de här engelska översättningarna. Så att vi berättar för om världen lite grann också, om vad som händer i Sverige.
Mm. Jo, men det är ju faktiskt jätteviktigt, för att vi är ett sånt litet land med en extremt trögstartad befolkning. Så vi behöver all hjälp vi kan få. Och dessutom är det ju så, jag blev förintervjuad av då Steve Bannons producent igår kväll. Och hon ställde en massa frågor om vad jag tyckte om EU och vad jag tyckte om andra länder i Europa och sådär. Så, men alltså, det är ju självklart, som patriot så är man ju för andra patrioter. Mm. Vi vill ju bevara det, den fantastiska mångkultur som Europa alltid har bestått av. Jag har ju betydligt mer gemensamt med italienska patrioter än jag har med mångkulturvurmande danskar.
Mm, mm. Ja, visst, självklart, självklart.
Det är ju vårt Europa som är så fantastiskt, och vi vill behålla alla dessa kulturer. Alla folk har rätt till överlevnad. Kan du tänka dig det, Maria? Till och med vita. Jag är så modig så jag säger det. Vita människor har också rätt att överleva och få bli majoritet i sina egna länder. Tänka sig.
Och där blev vi avstängda från YouTube. Nej, jag bara skojar. Jag såg att någon hade dratt upp detta på Twitter häromdagen och tagit en skärmdump från Notch. Det var ett spelutvecklaren här, som mångmiljardären, svensken, som var med och designade dataspelet som jag står helt still i mitt huvud nu, som alla spelar.
Minecraft,
exakt. Han är ju en känd, ja, vad ska man säga, nationalist och så vidare. Han hade ristat sig att skriva "It's okay to be white". Det var det enda. Alltså, varpå folk hade gått totalt ballistic över det. "It's okay to be white". Han skrev alltså inte "It's better to be white" eller någonting sånt. "It's okay to be white". Och utlöste alla möjliga grand mals och epilepsianfall till höger och vänster på Twitter.
Det är inte klokt alltså. Lauren Southern gjorde ju också det. Hon kom till, om det var Australien eller Nya Zeeland, så hade hon på sig någon t-shirt där det stod "It's okay to be white". Och då var det ju någon journalist som intervjuade henne och "Du är alltså för white supremacy". Nej. Det står är att det är okej att vara vit. Det är okej.
Mm.
Ja, det står inte "vita är bättre än alla andra folkslag och raser i hela världen". Nej, det står bara "det är okej att vara vit".
Ja. Nej, det är så får man inte säga. Men du, innan vi avslutar så ska vi kanske påminna lyssnarna om att alla bidrag de kan komma med till verksamheten mottas ju tacksamt.
Mm.
Vi har ju här i under liksom själva bilden, om ni kollar på YouTube, sändningsrutan där, så ligger det som kallas för show notes, alltså ja, anteckningar, eller det är där ni hittar alla länkar och sånt till det vi babblar om. Och där ligger också information om hur man stöttar oss via bankgiro och Swish och PayPal. Och går man till vår hemsida ingridomaria.se så kan man även bli månadsgivare nu via Donorbox.
Mm. Och det ligger ju också så att, alltså, om man nu inte vill det och man tänkt nej, jag vill bara betala för de artiklar jag tycker är bra, då har vi också lagt denna donorboxen under varje artikel. Ja, det har vi kanske inte riktigt än, men i framtiden kommer det att ligga under alla. Och då tänker jag så här, tänk om alla, nu har vi då liksom 10 kronor som minsta man kan välja där.
Mm.
Och en sån artikel är ju, tycker jag faktiskt kan vara värd 10 kronor. Tänk om 60 000 människor hade donerat 10 kronor för att läsa den artikeln som 60 000 människor har läst och antagligen tyckt var viktig eller bra eller intressant eller retar sig på, vad det nu än är. Alltså, men de som tycker den är bra och viktig, tänk om de hade gett oss 10 kronor för den artikeln. Då hade vi haft vårt på det torra.
Mm,
för det är ju jätteroligt att vi har så många läsare, men det hjälper inte. Hur många läsare vi än har, om inte ni hjälper oss och donerar pengar, då kan vi inte fortsätta. Så är det ju bara.
Så är det. Och ju mer hjälp vi får, ju mer kan vi ägna oss åt sajten och åt poddarna.
Ja.
Som det är nu måste vi lägga ganska mycket krut på andra saker för att få in pengar.
Mm.
Men så det är ni som bestämmer, kan man ju säga då. Hur mycket ni lyssnare och läsare, hur mycket tid ska vi ägna åt det här?
Mm. Ja, och men så är det. Och vi önskar ju att ni vill att vi ska ägna oss heltid åt det här, för att vi älskar detta, vi brinner för det och vi brinner för Sverige och svenska folket, och vi tror att det här är ett av de sätt man kan rädda Sverige på. Jag menar, vi flyttar fram positionerna, vad heter det, lite i taget.
Ja. Absolut, absolut. Och det är ju vi får ju väldigt mycket positiv feedback, så uppenbarligen gillar ni ju, många av er, det vi gör och vill att vi ska fortsätta. Och vi har även pratat om livesändningar och så vidare, och det kommer vi absolut att göra framöver. När Ingrid har kommit hem från England och ja, allt vad nu är. Du har ju dina resor till höger och vänster.
Men... Ja, alltså jag tittade nu i min kalender. Nu är det ju så att denna helgen är det ju då England, och sen nästa helg är det Stockholm. Då kan jag också nämna det att det är en sån här konferens nästa lördag den 29 om framtiden för just alternativa medier.
Ja.
Jag ska prata, Jonas Nilsson ska prata och Kristoffer Dullny ska prata. Och jag tror att det kan bli intressant, för att det är rätt intressant att tänka vad händer nu? Vi är ju redan världens mest alternativmedietäta land. Mm. Men nu måste vi nog ta det vidare liksom. Och hur tror vi då att det ska bli? Så det tycker jag är kul. Och det finns en artikel på vår sida som man kan läsa, och där står vilka telefonnummer man ska ringa om man vill anmäla sig till det. Och sen då så måste jag ta tåget direkt till Göteborg efter konferensen, för att på söndagen ska jag vara med på den alternativa bokmässan och sälja mina böcker och signera dem och prata med folk. Men sen efter det så tror jag faktiskt att jag har nästan hela oktober fri från resor och sånt.
Ja, det får du ha helt enkelt. För ja. Då ska vi ta tag i det här med livesändningar och se hur ja. Vi kan reda ut det. Så att ja, med det så önskar vi väl en trevlig helg.
Det gör vi, och sköt om er allihopa där ute, och puss och kram.
Hej då!
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.